I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener Salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Killeborg vid micken som vanligt, och den här veckan har jag läst en bok som heter Ostört i skolan. Från digital distraktion till djup koncentration.
Mm.
Välkommen Joakim Sveland.
Tack så mycket Fredrik.
Och jag ska säga att du gör ett återbesök. Vi har ju setts förut. Du var här och var med i avsnitt 221.
Mm.
Vi pratade om temat digitalisering av skolan.
Ja, det var ju med min förra bok som jag skrev tillsammans med Elias Granat, som heter Drömmen om det digitala.
Precis.
Som mer tog ett, hur ska man säga, ett större fokus, en helhetsgrepp om digitalisering av skolan. Medan den här mer handlar om distraktionerna.
Precis. Och det ska vi återkomma till, vad den här handlar om. Men jag tänkte att du först ska få presentera dig.
Mm. Ja, jag heter Joakim Sveland och jag arbetar som lärare i film och berättande. Eller ja, min arbetsbeskrivning är lärare i svenska och historia. Och sen så, ungefär på halvtid eller lite mindre, så skriver och föreläser jag om digitaliseringen av skolan. Och framförallt om hur digitaliseringen påverkar och förändrar vårt lärande.
Har du någon hisspitch till den här boken?
Men om förra boken liksom hade den här frågan så här, hur kommer det sig att världens genom tiderna mest kraftfulla verktyg för att skapa och förmedla information, alltså internet, hur kommer det sig att det inte förbättrar resultaten i skolan? Så går den här boken mer in på den andra paradoxen, och det är att vi lever i ett samhälle som kräver av oss medborgare i allt högre utsträckning att vi ska kunna processa och bearbeta information på ett så bra sätt som möjligt. Och samtidigt så sker det på processandet allt för ofta, eller nästan alltid, i digitala miljöer som bevisligen i många fall stör och hämmar processandet av information. Hur kan man hitta en lösning på det? Och den här konflikten eller den här paradoxen blir nästan som mest tydlig i skolan, alltså platsen där vi ska lära oss att lära. Nu åkte ju hissen iväg, men det blev en kort en beskrivning i alla fall.
Ja, men det är bra, för då har vi en ingång i det. Och du har ju, alltså som bokens upplägg är, så är det väl egentligen tre huvudteman. Och där du också sen går in på metoder, du har exempel på övningar, hur man kan jobba med de här områdena. Som jag tänkte, det kan vi komma till sen.
Mm.
Men när man pratar om digitalisering, som du sa, den här paradoxen som du utgått ifrån. Jag tänkte att man ska bara ta upp det först, för att när det diskuteras så finns det ju alltid en här ganska infekterad debatt för oss som är för och emot skärmar. Antingen ska man inte ha dem alls, eller så, de är farliga, eller så ska man ha dem. Mm. Alltså det pågår en sån debatt. Vart positionerar du dig i den? Vet du vilken jag menar?
Jag vet exakt vilken du menar. Och den har ju på ett sätt, hur ska man säga, på ett sätt har ju den debatten nyanserats lite. Men det finns ju fortfarande de två olika polerna. Vi pratade ju innan den här intervjun började med, om en bok som heter Stolen Focus av Johan Hari, som ju verkligen är sådär, skärmarna förstör allt och alla. Och sen så finns det ju några på den andra sidan som säger att skärmarna är lösningen på allt och alla. Mm. Så. Den här boken är ju ett försök att så att säga äta kakan och samtidigt ha den kvar. För det är ju så att om man kollar på forskningen så finns det extremt mycket saker som är väldigt positiva med digitaliseringen av skolan. Alltså det möjliggör ju väldigt mycket saker. Det ser inte minst jag som är lärare i film. Alltså de digitala medierna möjliggör att man kan filma och bearbeta och redigera film på ett betydligt enklare och bättre sätt idag än när jag gick i skolan. Det är möjligt att hitta information och så vidare och så vidare. Det är nästan så att man inte behöver säga de positiva sidorna, för det kan vi nog nästan alla se. Mm. Samtidigt kan man också se i forskningen att digitaliseringen av skolan fungerar också extremt dåligt. Det förbättrar inte resultaten bevisligen, det kostar väldigt mycket pengar. Det leder till en större arbetsbörda för både elever och för lärare. Och slutligen så har vi alla de här distraktionerna som är, man kan säga på ett sätt är i konflikt mot själva förutsättningen för lärandet. Alltså vår förmåga att koncentrera oss längre stunder.
Mm.
Samtidigt som det är så kommer ju, om vi ser på dagens elever till exempel, de kommer ju från skolan sen röra sig vidare till en digital värld mångt och mycket. Alltså inte bara på sin fritid utan också i det arbetslivet de kommer till. Och skolan är ju som sagt platsen där vi ska lära oss att lära. Och en del av det är att lära sig att hantera de här stormarna av distraktion som man möts av. Att hitta metoder och strategier för att kunna hitta fokus i den digitala världen.
Mm.
Och det är där jag försöker göra med den här boken. Att samtidigt beskriva många av de negativa sidorna. Men också ge strategier där man kan så att säga använda de digitala verktygen. Men samtidigt hitta fokus medan man gör det.
Så det handlar ju snarare om hur man använder dem. Inte liksom att man absolut inte ska använda dem.
Men det är klart att i vissa fall så är det ju bättre att vända sig till den analoga världen. Om vi tar en sån sak som läsning av längre texter. Så är det ju bättre att läsa dem i fysisk form, alltså läsa dem i form av en bok. Det visar i princip all forskning som jag har sett i alla fall. Så i det här fallet så är det ju bättre att vända sig till den analoga världen, medan i andra fall så kan man ju vända sig till den digitala världen. Den som krävs ju en medvetenhet.
I de tre delarna som boken bygger på, begränsa, strukturera och fokusera.
Mm.
Ska vi börja prata om begränsa?
Mm.
Här är du bland annat inne på evolutionär distraktion och digitala beteenden, multitasking och lite olika delar.
Mm. Alltså boken är ju som du säger uppdelad i tre stycken kapitel som heter det klatschiga, begränsa, strukturera, fokusera. Alltså tanken är att vi måste begränsa delar av den digitala världen, vi måste strukturera vårt arbete i den digitala världen för att kunna fokusera i den digitala världen. Och begränsa kapitlet utgår ju från en intervju egentligen, det är därför det heter begränsa från början, med Steve Jobs som en journalist på New York Times gjorde för länge sedan. Det var Steve Jobs hade precis släppt iPaden, eller ja, Apple hade gjort det, och den här New York Times-journalisten hade skrivit en negativ artikel om iPaden. Alltså ungefär det som vi alla sa vid den tiden. Så vad fan är det här för någonting? Mm. Det är ingen dator men inte heller en telefon. Och sin vana trogen så ringde Steve Jobs upp den här New York Times-journalisten för att skälla ut honom. Steve Jobs brukade göra det att när han läste någonting som var negativt om honom eller om Apple så brukade han ringa till den personen och skälla ut dem. Och då som ett sätt för att försöka få Steve Jobs att liksom bli glad igen så sa den här New York Times-journalisten att men iPaden, alltså dina barn måste ju älska den. Och då sa Steve Jobs, va? Vadå mina barn? Vi begränsar teknikanvändningen hemma. Och den utgår ju mycket från det här, alltså den börjar ju också med ett kapitel som handlar just om Steve Jobs, alltså om zen-buddhisten som förstörde koncentrationen. Alltså att för att vi ska kunna hitta fokus i den digitala världen måste vi begränsa mycket av de distraktionerna som det ger upphov till. Och det var ju inte minst Steve Jobs ett exempel på. Som den zen-buddhisten var så ägnade han en stora del av sitt liv åt att just begränsa distraktionerna.
Och det, om man tänker sig då att jobba ostört i skolan.
Mm.
Hur kommer det in, alltså, när man gör skolarbeten i skolan?
Ja, bra. Det blir lätt att man kommer på sidospår. Om man kollar på forskningen kring vårt beteende på internet, så kan man sammanfatta det med snabbt. Snabbt och ofta. Alltså, vi gör saker i en rasande hastighet och vi gör det väldigt, väldigt mycket. Och den här rasande hastigheten, alltså att vi läser snabbt, vi skriver snabbt, vi söker snabbt, vi shoppar snabbt, vi gör nästan allting väldigt, väldigt snabbt, har sin grund i den här stormen av information som vi möts av. Vi möts av så mycket information i den digitala världen att det liksom driver upp vårt tempo.
Mm.
Och problemet med att mötas av så mycket information är att det inte är så bra om vår målsättning är att lära och förstå. Vi kan helt enkelt inte hantera det. Och just därför måste vi i de tillfällen det är nödvändigt begränsa den här stormen av information. Exempelvis genom att stänga av internet i de tillfällena då vi inte ska använda det. Läsa fysiska böcker i de tillfällena vi ska läsa längre texter och så vidare.
För att lära sig bättre, för att minnas, för att förstå saker och ting. Alltså tänka djupt och så vidare. Så kan man inte sitta och hålla på med 8 grejer samtidigt.
Nej, det är den där myten om multitasking som jag tror jag talade om senast jag var här också. Alltså den här idén om att göra flera saker på samma gång låter ju bra. Och det är ju också någon slags sinnebild av den lyckade människan också. Att jonglera med flera saker på samma gång. Mm. Men vi är helt enkelt inte skapta för att kunna multitaska. Om man ska sammanfatta forskningen i multitasking så kan man sammanfatta det med att den gör oss stressade, ofokuserade. Vi blir aggressiva, arga. Det gör att vi processar information sämre och rent generellt att vi lär oss sämre.
Mm. Jag tänker så här, om du kanske också kan ge några exempel på, för du i metoddelen sen, när det handlar om begränsa, så har du både värderingsövningar, lite tips och liksom där man kan läsa själv och få flera. Men har du några exempel på hur man kan jobba med det här? Tänka kring det.
Om man ska se rent tankemässigt så tänker jag att en grund är att tänka att internet distraherar oss mycket mer än vad vi tror att det gör. Och att man ska tänka att problemet med distraktionerna är att det stör oss i vårt tänkande. Alltså det stör det som vårt tänkande är beroende av till stor del. Och det är vår förmåga att kunna fokusera på någonting en längre stund. Och utöver det så distraktionerna gör att inte bara att det avbryter vårt tänkande och vårt djupa tänkande, utan det är också att det överbelastar vårt arbetsminne. Och arbetsminnet är vi beroende av för att kunna få saker att vandra vidare till långtidsminnet. Nu blir det mycket hjärna här, men om man ska förklara det kortfattat så kan man säga att vi har ju ett arbetsminne som också kallas ett korttidsminne av en anledning. Och sen har vi ett långtidsminne. Arbetsminnet är allt det vi upplever här och nu. Ni som sitter hemma och lyssnar på podden använder er av arbetsminnet när ni hör mina ord som kommer ut, eller mina tankar och funderingar. Alltså allt vårt medvetande mer eller mindre.
Mm.
Och långtidsminnet är den platsen där vi lagrar all information som möter oss här. Eller all information, vissa delar av den informationen som möter oss. Så kommer den till långtidsminnet där den förvandlas till kunskap, till scheman, till saker som gör att vi får en förståelse av världen. Och det är ju i liksom arbetsminnet och långtidsminnet har ju hela tiden en växelverkan mellan varandra. Så medan jag pratar om, låt säga Steve Jobs, då kommer det ju upp saker från arbetsminnet och sen så åker fram och tillbaka. Så problemet är ju som sagt att arbetsminnet kallas korttidsminnet av en anledning. Och det är att vi kan inte hantera för mycket information på en och samma gång. Det varierar siffrorna mellan siffran 4 till siffran 7, och sen varierar det lite mellan varje person också, men man brukar säga mellan 4 och 7 saker på en och samma gång kan man hantera som max. Och fylls det på med för mycket information, då blir arbetsminnet överbelastat. Hjärnforskaren Sissela Natli brukar säga att arbetsminnet är som en hall som leder oss vidare till vardagsrummet som är långtidsminnet. Och om det blir för mycket personer i hallen, då kommer ingen kunna ta sig vidare till vardagsrummet. Och ett annat sätt att säga det på att om vi får för mycket information, om vi processar för mycket information på en och samma gång, så kommer vi inte heller ha förmågan att få den informationen att vandra vidare och bli kunskap. Och det är det som har hänt med den digitala världen. Det är att vi börjar lära oss att alla de här stormarna av information, eller tillgängligheten till all information, visar sig mer och mer stå i vägen för kunskapen.
Så att rent, om du ska ta ett exempel, om det är en elev som sitter och pluggar till exempel med sin dator. Men om den sitter med flera flikar öppna, lite sociala medier, lite annat samtidigt, påverkar det då?
Ja, och det här finns ju hur mycket forskning som helst som visar att det som har hänt är ju att just multitasking och distraherat beteende har blivit ett slags normaltillstånd. Mm. Så om vi tar en student, och det här är ju alltså den normala situationen, att det är en student som sitter framför sin dator och studenten ska skriva ett arbete om, vad ska han skriva arbete om, Fredrik?
Romarriket.
om Romarriket. Mm. Då sitter den studenten uppe med ett ordbehandlingsprogram, säkert Google Docs, så, som en flik. Och bredvid där så är det en annan flik som är säkert en Romarriket på SO-rummet, kanske om det är en gymnasieelev. Så. Och sen har en tredje flik med någon annan information, en fjärde flik med någon tredje information, en femte flik med YouTube, en sjätte flik med någon annan sociala mediegrej. Och utöver där så har den säkert musik på samtidigt. Och troligtvis inte en sån här zen-buddhistisk lugn meditation, utan säkert någon sån här playlist som förhoppningsvis lyssnar på ofta, eller så är det någon ny musik, sen kanske måste byta mellan det, och sen har den också mobiltelefonen där den får massor med notiser. Det här är liksom normaltillståndet idag, och problemet med det är att alla de här distraktionerna motverkar den lärande processen, alltså utöver att det gör att man tänker snabbt och ytligt, alltså att när man hoppar mellan alla sakerna, så gör det ju också att man överbelastar arbetsminnet, vilket gör att det blir svårare att minnas det man har läst.
Mm. Yes, strukturera heter ju den andra temat.
Mm.
Och det handlar om att få liksom hur man genomför det, vad får struktur på det man ägnar sig åt.
Mm.
Hur kommer det strukturera in i den här paradoxen?
Om begränsa kapitlet är ett slags en beskrivning av den digitala världen och vad den gör med oss. Alltså en beskrivning av hur internet skapar ett beteende som är snabbt och ytligt för att sammanfatta det kort. Så är strukturera ett kapitel som handlar om metoder för att få saker gjorda. Alltså metoder för att hitta fokus och inte då minst i den digitala världen.
Mm. Och har du några exempel på liksom hur det kan se ut om man inte har strukturerat?
Ja, men det är väl det exempel som vi tog upp alldeles nyss med studenten som sitter med massor med flikar, mobiltelefonen, musik på samtidigt. Mm. Och säkert utöver det ofta i en ganska stökig miljö som i sig är distraherande. Det är ett exempel på en student som inte har och som inte använder sig av de metoderna för att hitta fokus.
Du nämnde det där med musik. Jag tänker det är ju ganska vanligt att man sitter med lurar och någon musik. Och man kan ju samtidigt känna att musik är ju något som kanske får en att kunna koncentrera sig.
Mm. Alltså det där är ju en intressant grej. Alltså för jag vet inte hur du funkar, Fredrik, men jag använder musik på olika sätt. Jag har musik som en så här peppande grej, jag har musik som en koncentrerande grej och sådär.
Mm, mm.
Men det är väldigt intressant att läsa om. Och jag har skrivit om det i boken i ett egen liten del under begränsa kapitlet. Och jag har en ganska lång fotnot där också. Jag skulle gärna skrivit ännu mer om det.
Mm.
För om man ska hårdra det så kan man säga att alla ljud stör en. Så. Att det bästa är att helt enkelt sitta i ett totalt tyst rum. Så. Men det är ju inte den verkligheten vi befinner oss i. Så jag har en del som heter Lyssnarens guide till koncentration, tror jag den heter. Som helt enkelt utgår ifrån vad forskningen säger och sen så lite tips till hur man kan göra. Och några sådana tips är att inte använda musik med ord. Det är bevisligen fungerar inte så himla bra just därför att man då riskerar att fokusera på orden snarare än på texten man läser eller texten man skriver. Så. Och om man ska ha instrumental musik, gärna helst då instrumental musik, men helst ska man då ha typ så här Sounds of the Nature eller zen-buddhistiskt lugn musik. Så där.
Mm.
Det är ju det som har visat sig fungera bäst förutom de här tysta tonen. Problemet är ju egentligen inte, så för jag använder det här med mina elever jättemycket. Problemet är egentligen inte alltid vilken musik, för det är ganska lätt att få dem så här, men hörru så här, Fredrik, kan vi inte bara göra så att du lyssnar på Sounds of the Nature istället, om du verkligen vill lyssna på någonting så här. Mm. Att, det är inte det som är problemet. Problemet är att de lyssnar från mobiltelefonen. Så. Och mobiltelefonen ska ju helst inte vara i närheten av där man ska försöka fokusera och koncentrera sig. Helt enkelt för att mobiltelefonen i sig är det mest uppmärksamhetslockande och pockande verktyget som redskapet som någonsin har uppfunnits. Alltså, där finns ju tillgången till allt intressant och roligt och alla kompisar bara paketerat i en liten minidator som ligger bredvid en. Och sen ska man läsa den här tråkiga texten om romarriket samtidigt.
Precis. Och förresten, ska mobilen bli förbjuden i klassrum?
Ja.
Kanske bara upp till en viss ålder, eller?
Ja, det där är ju faktiskt superbra, för det har ju varit en sån där käpphäst som vi har pratat om varje gång jag har varit ute och föreläst. Det är ju just mobiltelefonen. Och det är inget så här, det blir lätt som att det blir att man moraliserar här. Men det här gäller ju inte bara så här någon depraverad ungdom, det här gäller ju oss alla. Det gäller min 74-åriga mamma också. Alltså att mobiltelefonen, närheten av mobiltelefonen gör att man lätt koncentrerar sig på annat. Alltså mobiltelefonen är där man ska koncentrera sig på, om det är samtalet eller texten om romarriket. Så. Och den stora frågan har ju varit, så här, kan man ta bort den från klassrummen? Och så. Och nu har det kommit för, nu kommer det bli lagstiftning om det. Och, om jag läste den här grundmaterialet rätt så handlar det om att man att den bara ska kunna användas enligt lärarens instruktioner. Till exempel som jag gör för den sakens skull, alltså när de ska filma korta filmer så får de ibland använda mobiltelefonen. På sådana sätt, om jag förstod det rätt. Så. Men grunden ska vara att den ska vara borta från klassrummet. Och det är ju superbra.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi pratar ju om strukturera. Jag tänkte metoder för strukturerad. Vill du ge exempel på det?
Mm. Som sagt, nu hoppar jag tillbaka lite till begränsa. Sådär. Alltså då begränsas handlar ju väldigt mycket om att begränsa distraktionerna genom att sådana saker som att stänga av internet, använda sig av de analoga verktygen när de trumfar de digitala verktygen. Att ta bort mobiltelefonen, att använda armbandsur. Alltså det är sådana där, liksom, där konkreta begränsningsstrategier. Medan strukturera handlar mer om när du väl befinner dig då i den processen framför datorn och studerar. Det jag skriver ganska mycket om dig strukturera är ju två saker. Dels är det att skolan och ledningen måste strukturera digitaliseringen på ett sådant sätt så att det gynnar elevernas koncentration. Att försöka att begränsa ensamarbetet, vilket man har sett har ökat under tiden som skolan har digitaliserats av olika anledningar. Så dels för att de digitala verktygen kostar så himla mycket pengar och skolbudgeten har ju två stora utgiftsposter. Dels är det lärare och sen är det ju lokaler. Och lokaler är ibland ganska svårt att skära ner på, men däremot så är det lättare att skära ner på lärare. Den andra anledningen är ju att digitaliseringen har lett till en ökad arbetsbelastning för lärarna. Alltså dels på grund av att det har lett till en ökad individualisering av arbetsprocesserna. Så att eleverna arbetar mer en och en med olika saker. Vilket ju såklart är mycket mer tidskrävande att följa för en lärare. Men också att lärarna har fått mycket mer arbete med dokumentation och sånt. Och det här sammantaget har lett till ett ökat ensamarbete för eleverna. Och är det någonting man vet är att det är ju situationer de sitter och arbetar ensamma framför skärmen. som de distraherar sig själva allra mest. Alltså. Och det kan man tänka sig själv. Alltså, när jag gick i skolan, mitt stora problem var ju att det inte gick att fly från klassrummet. Alltså, jag skulle göra den där geografiuppgiften som var skittråkig. Liksom. Det var det jag kunde göra. Jag kunde inte göra så mycket annat. Jag kunde liksom sitta och prata lite med Sven. Men oftast kunde man inte göra det heller. Utan man satt där med sin stencil och sen satt man så. Idag så har ju de här rummen förmerats. När man sitter och gör geografiuppgiften på en dator. Alltså, då kan man hela tiden hoppa vidare till ett annat rum. Alltså en annan flik som leder i sin tur till ett annat rum. Till ett annat rum. Och den här tillgängligheten till alla rummen beskriver ju dels idén om varför digitaliseringen ska bli så bra. Alltså tillgången till allt. Men det är också det som är problematiken med digitaliseringen av skolan. Alltså tillgängligheten till allt. Nu tappade jag bort tråden lite. Den andra delen då. Och då gäller det ju i de här processerna man sitter och har tillgång till allt. Dels att begränsa internet men också att hitta metoder för att fokusera. Så det handlar ju då om att strukturera skolans digitalisering. Att hitta olika sätt som man digitaliserar skolan på ett genomtänkt sätt. Alltså sådana saker som att köpa in digitala verktyg som fyller ett pedagogiskt syfte. Så är konstigt nog inte alltid fallet, utan ofta är det en process som har drivits på uppifrån. Alltså att det är ledningen som bestämmer vilka digitala verktyg du som geografilärare ska använda dig av. Inte du själv, vilket ju är en konstig sak eftersom man använder ju olika saker i skolan för att man ska lära sig så bra som möjligt. Man ska också strukturera så att man ser till så att det inte så att inte de digitala verktygen leder till ökat ensamarbete, mer arbete för lärarna eller att man för den delen skär ner på lärarstyrkan och så. Det är liksom den ena delen av strukturera skolan. Den andra saken handlar om att strukturera själva arbetsprocessen för eleverna. Och de metoderna är sådana som jag tror flera av er lyssnare har hört tidigare, alltså olika former av avancerade att göra listor. Och det kan låta lite så här, men det där har vi alltid använt förut eller så. Men det finns två anledningar till det. Dels för att liksom se till så att man i den här ofta väldigt komplicerade processen för eleverna. För det måste man i åtanke att det är en krångligare studiesituation idag för eleverna än vad det var för mig på slutet av 90-talet när jag gick i skolan. Det är svårare att vara elev. Det krävs mer av eleverna att kunna, inte bara på grund av läroplanen utan också för att den digitala världen är krångligare att navigera runt i än vad den fysiska världen är. Så att göra listan hjälper till att liksom strukturera upp arbetsprocessen, att se vad man ska göra och vilken ordning. Och sen är det också bra med sådana avancerade att göra listor, för då kan man samtidigt som man strukturerar upp den också strukturera upp vilka distraktioner man måste hålla borta. Alltså vilka distraktioner man måste begränsa bort ytterligare. Och tredje anledningen är att man med en sån där att göra lista kan liksom sätta också ett arbetstempo. Alltså nu ska jag arbeta 20 minuter med det här och sen får jag ta en kort paus. Nu ska jag arbeta 20 minuter till och ta en kort paus. Så det blir indirekt en väldigt bra sätt att öva fokus och koncentration. För det är någonting vi måste öva upp på.
Varför kallar du den för avancerad att göra lista? Tid och...
Jo, alltså för jag kallar det för avancerad att göra lista för att det finns en metod som heter Pomodoro-metoden som är alltså den heter Pomodoro efter den italienska forskaren tror jag det var som använde en äggklocka i Italien som alltså en pomodoro, alltså en tomat för att helt enkelt klocka så här, nu ska jag arbeta 30 minuter och sen så tar jag en paus och det har blivit en väldigt populär metod och är bevisligen väldigt, väldigt effektivt. Använder du dig av den?
Jag har gjort ganska mycket. Att man ställer in och så tar man den. Och så måste man ta en paus. Även om man känner att det flyter på. Ta en paus för att man liksom refreshar.
Den är svinbra verkligen. Jag döper min till avancerad att göra lista. För det är egentligen det som Pomodoro-metoden är. En att göra lista med tidtagning. Avancerad är helt enkelt för att jag lägger in så här, vilka distraktioner ska jag se upp med. Men om man ska tala avancerad så är det ju nästa metod som jag presenterar. Blockarbete är ju nästa steg. Och det är att man helt enkelt, om man har väldigt stora, man kanske har flera olika uppgifter man ska göra i flera olika ämnen och man kanske ska, och inom varje ämne kanske man har flera olika uppgifter och sådär. Då kan man liksom måla upp det som en lång att göra lista och sen så måla in det i block och bestämma och se ungefär hur mycket tid man ska lägga på varje. Och så. Den är ju enklare att se än att beskriva. Men båda de här metoderna kan man ju säga att rent generellt så låter de ju krångligare än vad de är. Och rent generellt så är de ju helt strålande. Alltså, jag använder dem jättemycket som lärare och det fungerar superbra. Inte minst för elever som behöver koncentrera sig.
En fråga som kommer upp när man pratar om det här eller när man läser om det är ju, vet inte folk det här? Alltså känner inte de flesta, om jag tar det här med liksom flika när man sitter med dator och gör multitaskar, känner inte de flesta eleverna det själva eller alltså vet om att så här, jo men man gör ändå, man vet om att det, alltså att det är en hyfsad hög medvetenhet om att det fungerar på det sättet?
Jo, det är min upplevelse. Det är också därför jag har i första begränsade kapitlet i metoddelen där har värderingsövningar och diskussionsövningar. För min upplevelse är att samtala med dagens unga om det här, det är inte ett samtal där det är jag, den äldre generationen, står och förfasar över den yngre generationen. Utan snarare att det är en lucka för dem att beskriva en verklighet som för många är väldigt jobbig, helt enkelt. Alltså det kräver mycket att vara ständigt online. Mm. Och det blir inte minst synligt när man ser att många av den här digitala generationen som nu har vandrat vidare, alltså den genomdigitaliserade generationen som växte upp med smartphones. Mm. Många av dem har ju vandrat vidare nu till universiteten. Och de studierna som gjorts på dem, de beskriver ju en vardag som är fylld av distraktioner och också fylld av stress inför att vara ständigt uppkopplad. Och också fylld av stress av att känna sig konstant distraherad.
Mm.
Och vad de beskriver många gånger är ju det här. Alltså så här, hur kan man tycka att det här är normalt egentligen? Att hela tiden svara på någon snap. Att hela tiden hålla på med TikTok. Att hela tiden vara så där konstant på spänn inför de olika impulserna som finns runt omkring en, eller de olika möjligheterna som finns runt omkring en. Så. Och det är därför jag tänker att det är viktigt att prata om det. Alltså, dels för att avdramatisera och säga så här, vet ni vad, det handlar inte om moral. Det handlar bara om att nu är din målsättning att du ska lära dig så mycket som möjligt. Så då ska vi skapa en sån situation. För det är väl ingen här som inte vill lära sig så mycket som möjligt när ni ändå är här på universitetet eller på gymnasiet eller högstadiet. Så.
Mm.
Och den andra saken är att ge utrymme för folk att beskriva någonting som är jobbigt men som man kanske faktiskt inte kan sätta ord på. Man kanske inte kan sätta ord på att man tycker det är jobbigt att hålla snapstreaken hela tiden. Men när man gör det i grupp så har min upplevelse många gånger varit att folk kan vara mer öppna med det.
Så att medvetenheten är hög, det är snarare liksom att hitta verktyg och strategier för att hantera det.
Mm. Men sen tror jag att folk inte, och det gäller äldre likväl som unga, jag tror folk inte vill erkänna hur distraherande den här världen är och vilka konsekvenser den har. Mm. Och där tror jag faktiskt risken är, och nu blir det en domedagsprofetia, men där tror jag risken är att ju mer det här pågår utan att man hittar de här strategierna, desto mer så glömmer man ju bort hur det kanske egentligen borde vara. Alltså att du och jag sitter och pratar med varandra utan att du sitter med mobilen. Jag minns ju det, och jag tror att den yngre generationen minns det också eftersom vi äldre pratar om det. Liksom. Nu är jag bara 40 men ändå. Liksom.
Mm.
Men om vi bara tillåter det gå så kommer ju det här samtalet där ingen egentligen ser varandra, där ingen egentligen hör varandra, det kommer bli normaltillståndet. Utan att det finns den andra sidan som säger så här, hörni, så. Och samma sak tänker jag med lärandet. Och det kan vi se liksom om vi kollar i statistiken att tidigare, när jag började för 5 år sedan och föreläsa om det här, då var ju liksom den stora diskussionen att så här, ja, men man ska inte läsa digitalt, var en sån sak jag pratade mycket om och fick mycket frågor från lärare. Utan man ska försöka i så hög utsträckning som möjligt läsa fysiska böcker och sen så forskning på det här, hej och hå. Men nu om man kollar på statistiken så kan man se att läsningen är ju nere på så låga nivåer att frågan är om, alltså att man ska diskutera läsning, bara läs liksom. För den håller på att försvinna bort nästan.
Hellre läs digitalt, inget alls.
Ja, hellre läs digitalt, inget alls. Så.
Ja, du har ju precis en rubrik som heter Ingen under 25 kommer att läsa den här boken.
Ja, och den utgår ju från det att där man kan se i statistiken från Statens medieråds ungar och medier och svenskarna och internet och mediebarometern och så. Det är ju att all form av mediekonsumtion som kräver någon form av längre koncentration, alltså läsning till exempel, eller att lyssna på en hel skiva, eller för den delen att se en hel film, eller att gå på bio, alltså all som längre form av mediekonsumtion minskar ju, och allting som är kort och bildbaserat ökar ju.
Mm. Fokusera är ju den tredje pusselbiten. Och vi har väl liksom slidat lite så här fram och tillbaka, men de går ihop lite grann med de tre. Men vad är huvudpoängen med den delen?
Huvudpoängen är att om begränsat som sagt beskriver den här extremt distraherande digitala världen som vi lever i. Och strukturera handlar om, den handlar ju också om, vilket vi inte har varit inne på så mycket, men väldigt mycket om så här, hur skolan, idéerna bakom skolans digitalisering och sådär. Men strukturera handlar väldigt mycket om hur vi ska hitta arbetsmetoder både från ledning och som lärare och som elever för att kunna digitalisera skolan på ett så strukturerat och genomtänkt sätt som möjligt som främjar koncentration. Så avslutande kapitlet fokusera, hur ska man beskriva det? Det är på något sätt så här, men glöm inte bort att det här är jävligt svårt. Så skulle man kunna beskriva det. Mm. Och som ett exempel på det här så tar jag upp det här, alltså ingen under 25 kommer läsa det här. Alltså det är en uppförsbacke att komma tillbaka till exempel att göra boken till den främsta källan för intellektuell debatt som det har varit de senaste 500 åren. Och det håller på att försvinna bort. Och det är en uppförsbacke att komma tillbaka till det. Till den formen att läsa längre texter. Mm. Och det är en uppförsbacke också att tala om koncentration och fokus i en digital värld där de stora gigantiska techjättarna använder några av de skarpaste hjärnorna i världen för att fånga vår uppmärksamhet hela tiden.
Mm.
För koncentration är ju det. Alltså, uppmärksamhet som är förlängd, alltså förlängd uppmärksamhet, det är det som är koncentrationen. Att vår förmåga att förlänga vår uppmärksamhet under längre stunder. Samtidigt som jag sitter här och pratar om det så har vi ju som sagt de här stora techjättarna som tjänar sina stora kosingar på att just fånga vår uppmärksamhet. Och de är inte lätta att slåss mot alltså.
Nej, och som du sa uppförsbacke, ens läskondition, det tar tid att jobba upp den. Man måste liksom läsa regelbundet. Mm. För att liksom, men det positiva är att den går att träna upp.
Exakt, det positiva är att det går att träna upp och där är ju min käpphäst och varför jag återigen skriver om skolan, det är att skolan är ju den platsen om något där denna förmåga ska tränas upp.
Mm. Men nu har vi varit inne på de tre och det är som du säger, de hänger ju ihop, det är som en trestegsraket.
Det är som en trestegsraket.
Snarare än liksom tårtbitar.
En klatschig trestegsraket som man kan säga begränsa, strukturera för att kunna fokusera.
Är det någon del som vi inte har pratat om som du vill nämna för att förstå helheten?
Nej, vi har inte pratat så mycket om bitesreferenserna i boken. Nej. Så jag skrev ju del av den här boken samt som den här fantastiska Let It Be-dokumentären släpptes. Mm. Och sen så, jag har ungefär varit annat år en djup Beatles svacka kan man säga, eller vad man ska säga. Så jag läste jättemycket om Beatles och så. Mm. Och då stötte jag på det här sambandet mellan att EMI kontrakterade Beatles på underetiketten Parlophone heter den väl. Ja. Och att det gjorde att EMIs intäkter sköt i höjden, vilket gjorde att de kunde att de fick möjlighet att satsa jättemycket pengar på att skapa det som kallades EMI-scannen och det som sen kom att bli skiktröntgen. Vilket kom att vara en av de metoderna som revolutionerade vår möjlighet att kunna se hjärnan och se hur hjärnan fungerar. Så det är därför den heter så.
Mm, just det.
Om det är någonting som vi kanske borde ta upp, som alltså blir kanske som en sista grej eller någon sak mot slutet, det är ju den här idén om digital natives. Alltså att man länge har tänkt att den genomdigitaliserade generationen, alltså de som växte upp framför en skärm, att de kommer lära sig att bemästra de blinkande skärmarna och distraktionerna och så, medan det är en äldre generation, alltså det som kallas för alltså de digitala, vad kallas de för någonting?
Jag vet inte. Alltså de som inte är digital natives.
Ja, de som inte är digital natives.
Det vet jag inte, jag har inte hört.
Men att man tänker liksom att den äldre generationen som egentligen inte kan hantera det här. Mm. Och det har ju gång på gång visat sig vara fel. Det är snarare tvärtom. I en sån här banbrytande studie som gjordes 2009 på Stanford University så ville man kolla hur multitaskande personer, vilka egenskaper man hade. utvecklat. För det här var ju på den tiden 2009 där man fortfarande trodde att multitasking var någonting bra, någonting positivt. Så då jämförde man en grupp som hade spenderat väldigt mycket tid framför skärmar där de hade multitaskat mycket, med en grupp som inte alls, alltså som var mer eller mindre analoga. Och så gjorde man olika så här minnestester och olika tester. Så började man började först med ett enkelt, så här, då tänkte man så här, men de här multitaskande personerna, de har lärt sig att snabbt bearbeta information. Nej, det hade de inte. Det var den andra gruppen var mycket bättre på det. Okej, ja men vad kan de då, multitaskande person, vad kan de då vara bättre på? Ja men de kanske är bättre på att snabbt avgöra vilka som är den viktigaste informationen då, av mycket information. Så här. Nej, det var den andra gruppen mycket bättre på också. Okej, ja, men då testar vi ifall de multitaskande personerna är bättre på att multitaska då. Så. Och det var den andra gruppen också bättre på. Och det här var ju 2009, och när man har gjort liknande undersökningar senare så upptäcker man samma saker. Att folk som multitaskar blir inte bara sämre på att hantera och bearbeta information. Man blir också sämre på att multitaska. Det finns nästan inga positiva saker med multitaskande, förutom i de extrema situationer då det behövs. Alltså man jobbar inom flygledningston och sånt där.
Mm. Så. Det är bara att det känns som att man är effektiv.
Ja, exakt. Det känns som att man är effektiv. Men inom forskarvärlden så talar man ju inte ens om multitasking. Man talar ju om switching eller task switching. Att man hoppar från en uppgift till en annan väldigt snabbt. Och det kostar väldigt mycket för vår hjärna att göra det. Det bränner mycket energi. Och sen utöver det, om vi ser det i en rent lärande kontext, så gör det att vi lär oss sämre.
Mm. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till lyssnarna?
Läs två böcker skulle jag vilja rekommendera då. Alltså dels Marianne Wolfs Reader Come Home. Marianne Wolf är en känd både hjärnforskare och litteraturvetare, tror jag, hennes två kompetenser, och så är hon psykolog. Så. Som har skrivit en bok om läsningen i en digital värld som är superintressant och beskriver hur vårt läsmönster förändras och konsekvenserna av att vårt läsmönster förändras. Så. Den är superintressant och fortfarande superviktig. För läsningen är ju den intellektuella, eller det sättet att bearbeta information och att föra vidare sin bearbetning av information som har varit dominerande de senaste 500 åren. Och man kan se vissa tendenser på att det håller på att inte försvinna bort, men i alla fall minska. Så. Mm. Och det är väldigt synd, inte bara för alla de fantastiska läsupplevelserna, utan också för att läsning är den bästa metoden som vi känner till för att minnas och förstå och utvecklas intellektuellt som vi känner till. Så.
Mm.
Det är det ena tipset. Det andra tipset är, som jag alltid ger, det är Nicholas Carr, den amerikanska, kan jag kalla honom tech-författare kanske, teknikförfattare som skrev boken The Shallows, som är en slags tegelsten, eller inte tegelsten, den är ganska tunn, men ett portalverk brukar man säga i sammanhanget. Den kom, tror jag, 2012 och handlar om how the internet is affecting our brain, tror jag.
Mm.
Den boken är fortfarande rasande aktuell. Jag hoppas att det kommer en uppdatering av den.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans?
Man hittar mig på joakim@joakimsveland.se. Ni kan gå in på min hemsida och kolla också. Finns också faktiskt på Instagram. Jag försöker bli bättre på att lägga upp saker. Det är inget så här ideologiskt eller så, utan det är bara jag är inte så bra på att lägga upp saker på Instagram. Men jag finns där och jag lägger upp saker lite då.
Tack för att du var med.
Tack så mycket, Fredrik.